så roligt och vilken förmån för mig att få vara här i Norrköping igen. Jag heter Anton Fagerstedt, för den som inte känner mig, och jag har tidigare varit pastor i det här sammanhanget. Och det känns väldigt roligt att få återse många fantastiskt härliga vänner här. Jag fick frågan av Björn för en och en halv månad sedan ungefär någonting om att vill du komma, och det vill jag ju alltid när någon frågar. Och då sa han, temat, vi jobbar med kyrkoåret, temat är försonaren, det här är evangelietexten, Markus 5:24. Och jag funderar och ja, men det blir bra så där, och så har jag någon tanke så där, och sen nu för någon vecka sen så tittade jag om det verkligen, bara för att säkerställa att det var rätt text som jag tog, och så tittade jag på sms från Björn, stämmer bra, men så inser jag att det var inte alls kyrkoårets text. Och då visade det sig att Björn hade dabbat sig med texten, men jag hade tänkt gått in i den här texten och tänkt utifrån den här temat försonaren. Så det här blir någon hybrid. Så ni får leva med vad det här blir. Det är Björns fel. Ja. Ska vi göra så att vi står upp och lyssnar på dagens evangelietext som är Markus 5, vers 24-34. Mycket folk följde efter och trängde sig in på honom. Det är Jesus vi talar om här. Alltså. Där fanns en kvinna som hade lidit av blödningar i 12 år. Hon hade varit hos många läkare och fått utstå mycket. Det hade kostat henne allt hon ägde, men ingenting hade hjälpt. Snarare hade hon blivit sämre. Hon hade hört vad som berättades om Jesus, och nu kom hon bakifrån i hopen och rörde vid hans mantel. För hon tänkte att om hon bara fick röra vid hans kläder skulle hon bli hjälpt. Och genast stannade blodflödet, och hon kände i kroppen att hon var botad från sitt onda. När Jesus märkte att det hade gått ut kraft från honom vände han sig om i hopen och frågade, vem rörde vid mina kläder? Lärjungarna sa, du ser väl hur folk tränger på, och ändå frågar du vem som har rört vid dig. Han såg sig omkring efter henne som hade gjort det. Kvinnan som visste vad som hade hänt med henne kom rädd och darrande fram och föll ner för honom och talade om hur det var. Han sa till henne, min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid, du är botad från ditt onda. Varsågod och sitt. ...1946 så kom en bok ut som C.S. Lewis hade skrivit. Den heter Den stora skilsmässan, och där beskriver C.S. Lewis i en sorts skönlitterär form hur livet efter döden kommer att te sig. Och vi får följa berättelsens jag i en flygande buss mellan himmel och helvete. Helvetet beskrivs som en gigantisk stad där människor lever helt utan att vara beroende av varandra. I helvetet, som C.S. Lewis målar upp, så behöver man aldrig lösa några konflikter som uppstår, utan allt som människor vill ha räcker att tänka. Som till exempel, kommer i konflikt med min granne. Då tänker jag bara på ett hus på andra sidan stan. Då finns det där huset och då kan jag flytta dit. Väldigt smidigt. Istället för att söka försoning så blir ensamhet ett valbart alternativ i den här tillvaron. Och det är så den här staden växer. En tillvaro där det verkligen är möjligt att relationer bara bygger på frivillighet blir i den här skildringen synonymt med helvetet, därför att det kommer att bli ett ensamt samhälle. I ett ensamt samhälle så behövs ingen försonare. Sverige är enligt allt fler undersökningar världens ensammaste land. Forskning spårar det här bland annat till välmenande politiska reformer under den andra halvan av 1900-talet. De här reformerna syftade till att göra människor mindre beroende av varandra. Relationer skulle, tänkte man sig, inte längre baseras på praktikaliteter och beroenden utan enbart på frivillighet och kärlek. Staten skulle genom social ingenjörskonst se till att frigöra individen från medmänskliga beroenden och tillförsäkra människor tillräcklig materiell standard för att kunna leva ensam helt och hållet om man själv vill det. Beroendet var ett hinder för sann kärlek. Och oavsett hur väl man ville, och allt har verkligen inte blivit dåligt av den här politiska reformerna, så har vi nu ett samhälle där ensamheten är väldigt utbredd. Sverige har utvecklats till världens ensammaste land. Allt fler dödsfall blir så kallade direktare. Det betyder att människor som dör går direkt till kremering utan att någon efterfrågar någon begravningsceremoni. Man dör helt ensam. Idag talas det om ensamhet som ett stort samhällsproblem. Ofrivillig ensamhet beskrivs som lika farligt som att röka 15 cigaretter om dagen. 20% av alla svenskar över 16 säger sig besväras av ensamhet i någon undersökning. 4% av Sveriges befolkning anger i en nyligen gjord undersökning från SCB att de är socialt isolerade, som är alltså den mest ensamma på skalan. Socialt isolerade, 4%. Och ju äldre åldersspann, desto högre siffra. Bland de över 85 år så säger sig 15% vara socialt isolerade. Socialminister Jakob Forssmed presenterade i slutet av februari en nationell strategi mot ensamhet. Så konsekvensen av det paradis man vill att bygga bär istället kusliga paralleller till C.S. Lewis skildring av vad helvetet är. Jesus är egentligen på väg för att hjälpa en i samhället socialt väl ansedd synagogföreståndare vid namn Jairos. Och den här Jairos 12-åriga dotter som är väldigt svårt sjuk. Det är dit han är på väg. Och mitt i trängseln när han är på väg dit så är det en kvinna sjuk i blödningar sedan 12 år som rör vid Jesus. Den namnlösa kvinnan här har hamnat i både ekonomisk och social marginalisering på grund av sin sjukdom. Allt hon ägde var nu spenderat på läkare och behandlingar som inte hjälpt utan snarare förvärrat hennes tillstånd, säger Markus. I och med de här blödningarna som hon ständigt led av så var hon enligt judisk lag oren. Och allt hon rörde vid blev också orent. Hon var avskuren från all gemenskap och hade säkert svarat med socialt isolerad om hon hade fått frågan från Statistiska centralbyrån. Nu ser hon Jesus komma, som hon hört vad som berättades om. Och så sträcker hon sig ut för att om möjligt få röra vid hans kläder. Och hon blir genast frisk. Jesus reagerar på att någon rört vid honom på ett annat sätt än den här vanliga trängseln i hopen. Lärjungarna tycker, det är väl inte så konstigt att någon har rört vid dig. Det är folk överallt. Men han har känt att det är någon som rör vid honom på ett annat sätt. Och så låter Jesus mötet med den här kvinnan trumfa den här brådskan att hjälpa dottern till den respektabla Jairos. Här har vi två döttrar med 12-talet gemensamt. Det kan ses som en bild på Israels folk, de 12 stammarna som bar kallelsen att genom sin gemenskap, sitt sätt att leva tillsammans, vara ett synligt tecken i världen på vem Gud är. Och i den här berättelsen så visar Jesus att det är någonting annat än rituell renhet och social status och, kommer det visa sig senare efter pingstens genombrott, etnisk tillhörighet som konstituerar den här nya gemenskapen som han bjuder in till. Det är en försonad gemenskap som försonaren Jesus bjuder in till, där konflikter och gränser och murar på grund av bakgrund, status, hudfärg och partipolitiska preferenser är försonade. Istället är det tron som är grunden i den nya försoningens gemenskap. Tron är grunden. Och när vi talar om tro så behöver vi ställa frågan, vad är det vi menar med tro? I vår tid som är så övergödd av självutnämnda livscoacher som skriver diverse självhjälpslitteratur och annat, så förkunnas det ju ofta om betydelsen av en stark tro och hur en stark övertygelse nästan kan försätta berg. Med rätt inställning, bara du tänker tillräckligt positivt, så kan du påverka ditt välmående på de mest fantastiska sätt, lovar de. Också under kristna förtecken så saluförs det här tankesättet, där fokus egentligen inte ligger på vad jag tror, utan på att jag tror. Det läggs alltså större vikt på den som tror och den personens förmåga och viljekraft än vad vi faktiskt tror på. Inställning och viljekraft, ja, det spelar roll, det kan det göra. Vi vet att det finns en sån effekt i behandlingar av sjukdomar och i liksom förutsättningar att genomleva svåra livssituationer. Eller om man är ett fotbollslag som inte tror på att man kan vinna, då förlorar man oftast. Alltså det, där, det finns ett mått av det där. Men när det här fenomenet överförs på det trosbegrepp vi använder i relation till Gud, då händer någonting märkligt. Hos de människor som inte får svar på sina böner lämnar en sån undervisning sten på redan tung börda. Eftersom det då är den egna förmågan att tro tillräckligt som det tycks hänga på. Men den tro som Bibeln talar om ska inte förstås som en prestation, utan som tillit. Den komponent som gör kvinnans beröring unik verkar vara just den typen av tro. Min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid, du är botad från ditt onda, säger Jesus till kvinnan. I parafrasen The Message så översätts Jesus ordet här, din tro har hjälpt dig, av goda skäl till du vågade lita på mig. När vi känner tillit så är det ju sällan någonting vi kan tillskriva oss själva, utan den förläggs alltid på det vi litar på. Den namnlösa kvinnan, hon har satt sin tillit tidigare till en mängd olika saker. Och hon har till utblottelse blivit sviken av både läkare och föreskrivna behandlingar tidigare. Hon har absolut haft tro tidigare, men det har inte hjälpt utan snarare gjort henne sämre. Men nu sätter hon sin tillit, sin tro till ett objekt som är värt att lita på. Och då händer någonting. Då blir hon både fysiskt och socialt upprättad av Jesus. Hon som enligt rådande religiösa och sociala konventioner inte borde ha rört vid Jesus upprättas inför alla och blir kallad dotter. den socialt isolerade blir inkluderad i Jesu familj. Och till och med framställs som ett föredöme inför både den respekterade Jairos, som senare i likhet med den här kvinnan uppmanas att tro, och även lärjungarna som i kapitlet tidigare har klandrats för sin brist på tillit när det stormar på sjön. Och så lyfter han fram den här kvinnan, ensamma isolerade kvinnan, och säger: det här är en person som tror. Dotter. Tilliten till Jesus, demonstrerad i den utsträckta handen, räcker för att inkluderas i den nya försoningens gemenskap, i den nya familjen. Försoningens gemenskap har tro som grund. Och försoningens gemenskap är fri från beröringsskräck. I evangelierna ser vi hur Jesus hela tiden utmanar det rådande genom att helt sakna det som vi kallar för beröringsskräck. Han rör vid spetälska. Han går nära dem som ingen annan går nära. Han gästar människor som ingen annan vill gästa. Och när alla, inklusive den namnlösa kvinnan själv, förväntar sig en tillrättavisning här, för att hon på ett otillbörligt sätt har besmittat Jesus med rituell orenhet, så benämner han henne som dotter och lyfter fram henne som föredöme. I den i tro utsträckta handens kontakt med manteln så är det inte Jesus som blir oren, utan den som rör vid Jesus som blir upprättad och inkluderad. På ett sätt så kan det ju vara svårt för oss i Sverige 2025 att leva oss in i det judiska livet under Jesu tid. Det är oss ganska främmande att tänka på människor i termer av rena och orena. Att fysisk beröring av blödande eller döda kroppar skulle ändra vår status på något sätt. Och det är skönt, kanske vi tänker, att slippa leva i en värld av ängslig beröringsskräck inför vilka man råkar nudda vid eller äta med. Men är vår tid så annorlunda, kan man fråga sig. Snarare är min bild att vi blir ängsligare än aldrig förr över att bli förknippade med fel människor, fel sammanhang, fel folk, fel åsikter i brännande frågor. Människor som kan ha uttryckt sig klumpigt eller syns fika med någon som har uttryckt sig klumpigt kan snabbt hamna i onåd, och vi talar om så kallad cancelkultur. Nyfikenhet och vilja att möta och förstå varandra övertrumfas allt mer av rädslan att inte framstå som anständig och tillhörande de som tror rätt, tycker rätt. Jag tror det finns goda skäl att tro att Jesus, om han vandrade bland oss här, uppfattats som provocerande fri från beröringsskräck även i vår tid. Och inte bara av folk i allmänhet, utan kanske i synnerhet av oss som tillhör den gemenskap som bär hans namn. Fler än jag, vågar jag tro, sörjer att vi som kyrkor och församlingar i Sverige lyckats bli kända för just beröringsskräck. Rättvist eller orättvist kan vi tycka vad vi vill om, men när kyrkan väl lyfts fram i media så är det ofta med erfarenheter av att människor har blivit utestängda, exkluderade på olika sätt. Och vi har ett arbete att göra som kristenhet i det här landet. Att visa vem vi tillhör. Honom som utan ängslan och skräck, trygg och kompromisslös i vem han är och vad han gör, rör vid alla, samtalar med alla, möter alla med nåd och sanning och bjuder in alla till den här nya gemenskapen. I Nya Testamentet generellt så ser vi hur gemenskap är helt centralt för att gestalta Guds rike. Genom ett nytt sätt att relatera till varandra så är den kristna gemenskapen, de döpta, den politik som förändrar den här världen. Det är inte fråga om en sorts bildlig verklighet utan en synlig social praktisk verklighet mitt i samhället, mitt i världen, grundad i tro, utan beröringsskräck och med viljan till enhet trots olikheter. Och ni är ett exempel på den politiken som Gud håller på med i världen. Ni som möts här söndag efter söndag. Precis som Jesus provocerade inte Nya Testamentets församlingar sin omgivning för vilka man stängde ute, utan för hur radikalt man inkluderade. De var på det sättet var de trogna uppdraget att hela en värld så splittrad av tillitsbrist och beröringsskräck. Och mest kärnfullt kanske det här uttrycks i Galaterbrevets vision som Elisabeth läste i inledningen. Av den döpta gemenskapen och vars radikalitet vi kan ha svårt att uppfatta och vars radikalitet fortfarande är väldigt tydlig. Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Tillitsbrist, beröringsskräck, det är två faktorer som göder ensamhet. Ensamhet är, som C.S. Lewis berättar fram, ett helvete. Eftersom Gud är ensamhetens motsats. Gud är gemenskap. I Johannes första brev beskriver författaren, hänförd av livet som nu har blivit synlig och tagit sig uttryck genom Jesus Kristus. Han skriver en inbjudan. I vår gemenskap, skriver han, som är en gemenskap med Fadern och hans son Jesus Kristus. Han går så långt att han, när han senare ger sig på att definiera den Gud som egentligen inte går att definiera med ord, så gör han det ändå med påståendet att Gud är kärlek. Kärlek förutsätter gemenskap och Gud är i sig själv en kärleksrelation mellan Fader, Son och Helig Ande, vars gemenskap vi bjudits in i och har uppdraget att fortsätta bjuda in fler i. I Bergspredikan säger Jesus, saliga de som håller fred, eller saliga de som skapar fred, som står i försoningens tjänst, som håller på och läker ihop människor med varandra. De ska kallas Guds söner. Där ser vi likheten med Gud i att vara enande, försonande och försöka leva i den riktningen hela tiden. Teologen och pastorn Greg Boyd hänvisar till forskning om lycka som pekar på att djupet i våra relationer är långt viktigare än materiell välfärd. Och detta, konstaterar han, är exakt vad vi kunde vänta oss då vi är skapade till den Guds avbild vars själva natur är gemenskap. Det är mot vår natur att vara isolerade. Det gör oss eländiga, avhumaniserar oss och slutligen förgör det oss. Försonaren Jesus bjuder in var och en. Mig inkluderad, så inkluderande är det. Och dig inkluderad, som likt en marginaliserad, fattig, sjuk kvinna. Eller för den delen en desperat, respekterad synagogföreståndare. Sträcker sig ut i längtan efter honom. Och till den gemenskap som präglas av försoning. I Sveriges ensammande land kan försonarens församling vara ett annorlunda tecken på en annan vision för mänskligt liv än ensam är stark. Och att beroendet av varandra skulle vara ett hinder för sann kärlek. Gud hjälpe oss alla runt om i det här landet att gestalta ett sådant alternativ. Den måltid som vi snart kommer att gå in i uttrycker just detta. Försonaren har fört oss samman med både Gud och med varandra. Låt oss be. Jesus, jag tackar dig för att du är den som är försonaren. Tack för att du har bjudit frid och fred över vår värld. Tack för att vi i en polariserad och fragmentariserad värld får tro på det. Får tro på att du vill gemenskap. Hjälp oss Gud att gestalta ett alternativ i den tidsanda som nu är. Du ser vårt land, du ser all ensamhet som finns. Den ensamhet som till och med uttrycks vara ett samhällsproblem. Jag vill tacka dig Gud för att vi har förutsättningar för att möta det. Vi har svaret på det och det svaret är försoningens gemenskap. Hjälp oss Gud att leva det. Var vi än befinner oss, vilka församlingar vi än tillhör. Jag vill be dig för den församling som möts här. Tack för Korskyrkans gemenskap. Jag vill be dig Gud, kom med din försoningens vind och låt det här få vara ett tecken på vem du är som försonare. Hjälp oss att vara dina barn, de som håller fred, de som mäklar fred, de som skapar fred och försoning i Jesu namn. Amen.